Hallå Sverige, jag heter Behrang Zafari och precis som det låter kommer jag från Skåne. Närmare bestämt Lund, lärdomstaden, den lilla storstaden för det bildade och kloka. Man kan säga mycket om Lund, men inte att det är en stad för världens största sport, fotboll. I Lund spelar man handboll och gör läxorna istället. Men jag hade nära till gräsplanen och träningarna med Lunds SK. En anrik klubb som bildades på 30-talet och hade sin peak under 70-talet då man gjorde två raka säsonger i division 3. När jag var 14 kom pappa hem en dag från jobbet och sa att jag skulle ta med mina fotbollsskor och hänga med ut till bilen. Jag fattade ingenting. Visste inte ens om han hade sett mig spela. Men nu hade han tydligen hört från några av sina busschaufförskollegor att om man spelade fotboll i Lund så skulle man åka till Malmö. Jag satte mig i baksätet och stirrade ut genom fönstret under de 2 mil oändligt långa resan. Det finns kontinenter som legat i krig med varandra som har mer gemensamt än städerna Lund och Malmö. Det är som att förflytta sig till en annan planet. De har höghus, betong och gillar att man är kaxig. Sånt man i Lund kallar för opassande beteende. Vi rullade in på stadionområdet bland vita byggnader som var grå av smuts. Pappa var lugn. Vi klev in på Malmö FFs kansli och han informerade om att hans son skulle spela fotboll här. Jan-Ove Kindvall, gammal storspelare och då ungdomsansvarig, lutade sig tillbaka i stolen så det knarrade. Han satte händerna bakom huvudet, kliade sig i hårbotten och såg ut som han inte visste hur han skulle börja. Det funkar inte riktigt så, började han trevande. Man kan inte bara komma till Malmö FF och säga att man vill vara med. Alla här är under kontrakt. Pappa lyssnade inte, utan fortsatte. Men han är duktig. Han kan spela. Kan alla regler. Jag stod bredvid med fotbollsskorna i handen och sneglade på pappa. Fattade han inte? Eller hade han fattat något som MFF inte fattade? Båda hade kanske rätt på sitt sätt. Jag fick provträna. Efter 2 veckor fick vi beskedet. De hade bestämt sig och meddelade tydligt. Du är inte bättre än någon annan, så vi kommer inte ta in dig. I Malmö är det ingen som bryr sig om någon som inte platsar i MFF. Men i Lund var det stort att jag provtränade med det himmelsblå. Att Lunds SK lyfte upp mig till A-laget. Så 14 år ung förväntade sig nu springa och tacklas mot män. Jag höll. Och vi vann division 5. Året därpå skulle vårt juniorlag möta MFF i distriktmästerskapen. Inte för att vi var på samma nivå, utan för att det råkat bli så när man lottat. Jag bad om att få kliva ner från A-laget till juniorerna och tänkte tyst att det här är min chans att få visa upp mig för giganterna från Malmö. Jag sprang allt vad jag orkade. De såg mig. De såg att jag var duktig, kunde spela, kunde alla regler. Jag fick ungdomskontrakt, sen lärlingskontrakt och till slut blev det debut i A-laget som 19-åring. När jag var 22 kom samtalet. Jag var på vintersemester i Thailand och jag hade en mobiltelefon med kontantkort. Jag hade ingen aning om hur mycket som fanns kvar när jag svarade. Behrang? Hallå där, det är Andersson. Fotboll. Vad sa du? Det är Roland Andersson. Jaha, ursäkta. Det är dålig kontakt här. Men jag är på en ö i Thailand. Jag är assisterande förbundskapten och vi vill ha med dig på januariturnén. Januariturnén? Landslaget? Alltså inte det riktiga landslaget. Vi skulle inte kvala till EM eller VM. Men januariturnén är för dem som kanske får vara med i det riktiga landslaget senare. Men ändå, jag skulle få dra på mig Sveriges landslagströja. Jaha, okej. Okay. Vad kul. Vad är det som gäller, sa jag. Jo, vi ska. Där bröt samtalet. Fan vad pinsamt. Här blir man uttagen till landslaget och så har man inte tillräckligt med pengar på mobilen. Nu väntade 7 dagar i total radiotystnad. Inte hade jag någon mailadress heller. Jag var inte van vid att sköta mig själv. Jag var professionell fotbollsspelare och van vid att bli tillsagd vad som gäller dag in och dag ut. Det fanns någon som tvättade mina kläder och någon annan som serverade min mat. Jag behövde bara komma i tid, göra de övningar de sa till mig att göra och sen se till att duscha. Däremellan skulle jag göra så lite som möjligt och helst sova så mycket som möjligt. När jag kom hem läste jag den skriftliga landslagskallelsen väldigt noggrant. Vi skulle till Costa Rica. Viktigt att tänka på var att man inte packar ner fotbollsskorna i bagaget som checkades in ifall väskan kom bort. Stolt som en tupp med de hemskickade landslagskläderna från topp till tå. Verkar jag vara den enda som läst kallelsen och därför den enda som gick runt med fotbollsskorna i handen som enda handbagage. Nu gällde det att smälta in. Snabbt bli en i gänget och inte märka ut sig. Att ta sig in i ett lag är en konst i sig. Innan man ska börja konkurrera och sparka ner varandra på träningen vill man bli accepterad i gruppen. Inte dra åt sig onödigt uppmärksamhet. Vi mellanlandade i Houston. Var tvungna att gå igenom passkontrollen innan nästa flight. Målvakten Rami Shaban, 10 år äldre än jag och en av gruppens ledare, ropade: "Ställ inte bakom bära, det kommer ta tid." Jag skrattade. Jag är ju svensk. Dessutom på resa med svenska landslaget. Jag är safe. Att det står i passet att jag är född i Irans huvudstad Teheran behöver inte bli en big deal. Min kö blev kortare och kortare. De bakom mig lämnade. Jag kom fram och forslades omgående till ett annat rum där jag lämnades ensam. Efter en halvtimme ringde mobilen. Hallå, det är Roland. Vad händer? Förbannade kontanttelefon. Samtalet bröts innan ens han svara. Jag och mina fotbollsskor var ensamma. Fyra och en halv timme senare, efter att ha tagit mig åt sidan i passkontrollen, släpptes jag in i USA. På andra sidan väntade Roland Andersson. Även 3 spelare väntade med honom. De hade missat planet eftersom de hade gått och satt sig vid fel gate. Övriga laget med förbundskaptenen Lasse Lagerbäck hade åkt vidare. Vi tog in på hotell och gjorde ett nytt försök dagen efter. Borde ju vara enklare nu, gissar jag. Jag skulle ju flyga från USA. Benen skakade lite en dag när jag checkat in väskorna och ställde mig i kön till passkontrollen. De 3 spelarna, Roland Andersson och jag, körde skötsamt, klädda i landslagets blågula mjukiskläder. Du får följa med här, sa en vakt. Fan, inte igen. Jag nickade åt lagkamraterna, ryckte på axlarna som ett förlåt och tittade sedan på Roland. Vakten förstod att vi hörde ihop. Is this man traveling with you? Frågade han Roland. Yes, he is, sa Roland utan att vika undan med blicken. You can come with us, sa den amerikanska kontrollanten myndigt. Fan, att blanda in tränaren var värre än att bara vara själv. Kan ju påverka uttagningen om man orsakar trubbel för honom. Men samtidigt, kanske ett gott tecken. Om det släpade med Rolle också, kunde det inte vara så illa. En blondgrå förbundskapten och jag. Det här skulle nog gå fort. Nu blev det varken väntan eller förhör. Nu var det raka rör. De tog in oss bakom ett skynke och vi fick ställa oss med armarna upp i luften. Vi blev tillsagda att dra ner brallorna. Där stod jag, med händerna bakom huvudet, mina nya landslagsträningsbyxor vid anklarna och tittade på min ledare. Det var lite svårt att veta var man skulle fästa blicken när chefen också har brallorna nere och man skäms över att vara den som orsakat situationen. Roland, fan, jag ber om ursäkt för det här, mumlade jag lite osäkert.
We're in this together,
svarade Rolle så amerikanerna skulle fatta vilka det hade att göra med. Det är för sådana här tränare man vill kriga, tänkte jag och nickade. Men ändå, något hade förändrats. Från att ha känt mig jävligt svensk och sett fram emot att dra på mig den gudblåa matchen för landet som pappa flytt till, som tagit emot oss och blivit vårt, blev känslan en annan. När jag klev in i omklädningsrummet första gången hängde min tröja, nummer 5, snyggt och väntade på mig. Är det verkligen min tröja? Jag var inte längre svensk och den där tröjan tillhörde inte mig. Jag fick inte ens åka med landslaget. För 24 timmar sedan hade jag aldrig varit stoltare i hela mitt liv. Och nu står jag här på nåder. Insikten var som en örfil. Du får låna tröjan, men den är inte din. Vi vann med 1-0 efter mål på en passning från mig. Efteråt hörde jag hur killarna i laget skojat om att vi flugit ända till Costa Rica i januari för att få spela på konstgräs. Jag hade inte lagt märke till att det var konstgräs. Jag hade haft fullt upp med att representera Sverige. Just because it's black in the dark. Ooh, doesn't mean there's no colors. Just because it's black in the dark. Doesn't mean there's no Jag blev sen ett riktigt fotbollsproffs och flyttade till Basel i Schweiz. Vi vann ligan, spelade Champions League, mötte Barcelona, hade Messi på min kant. Flyttade vidare till Belgien, vann ligan igen. Livet som proffs var fantastiskt. Pengar, ångest, kärlek. Underbart. Kom också med i det riktiga landslaget, fast jag mest satt på bänken. Inför att vi skulle möta Tyskland i VM-kvalet 2012 fick jag dock starta. En spelare hade blivit magsjuk så på morgonen kom beskedet att jag skulle starta. Nervositeten slog till med full kraft. Det till och med syntes hur stressad jag var. Titta, bära nervös, sa Chippen Willensson i omklädningsrummet innan vi skulle gå in på Olympiastadion i Berlin inför över 70 000 skrikande galningar. Det är ju en ganska stor match. Lagkaptenen Ibrahimovic reste sig och låste min blick i sin. Tror du på Gud? Frågade han. Jo. Då tror du på mig. Ja, jo. Oroa dig inte. Det här löser vi. Det började värre än jag befarat. Tyskland ledde med 3-0 efter första halvlek. De lekte med oss. Jag sprang och sprang, men var alltid efter. Dessutom gjorde det 4-0 i början av andra.
Position, det är Thomas Müller i full fart i den tyska kontringen. Se upp nu, det är farligt, farligt. Där kommer inspelet och så passerar bollen till Özil som istraffat och skjuter där i boll. 4-0 till Tyskland i den 56:e minuten.
Förnedringen var fullständig. Vi var många på planen som sneglade mot klockan. Vi pilar in en boll. Siffrorna ser lite snyggare ut. De nollade oss i alla fall inte.
Källström, en ny passning nu mot Mikael Lustig som håller bollen i straffen och tar ner bollen också. Skjuter där i mål! Oh. Mikael Lustig reducerar igen sen Kim Källström ännu en gång. Den på förhand petade Källström. Ännu med en mycket, mycket fin passning. Reducerat till 4-2 i den 64:e minuten.
4-2 kan ändå passera som okej. Det är ju ändå Tyskland vi möter. Rätt var det så gör vi ett mål till. 4-3. Nu är det helt okej att förlora. Blås av matchen nu. I matchens absolut sista anfall på övertid.
92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går boll för Elm som skjuter.
I mål!
I mål!
En mål, alltså!
Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel!
4-4. Bragden i Berlin var ett faktum. Och vi firade som vinnare. Jag var en av hjältarna och kunde skriva upp ännu en framgång på CV:t. Livet var toppen. Dessutom hade det mäktigaste av allt hänt mindre än ett år före. Mitt ego hade fått full utdelning. Jag hade blivit pappa. Alla visste att riktiga män fick pojkar. Och jag hade inte bara fått en son, utan två. Tvillingar. Två fotbollsspelare. Långt innan de föddes såg jag hur vi spelade fotboll i den stora trädgården utanför det stora huset jag skulle bygga till oss i Lund. Jag skulle dribbla, kanske göra mig till, men ändå lära dem att man får inga bollar gratis. Vi skulle skratta och brottas. De skulle be om att få spela bara en liten stund till när min fru Ivana ropade på att maten var klar. De skulle se mig spela på världens största arenor. De skulle se upp till mig, vara stolta över sin farsa och fråga efter signerade matchtröjor till sina kompisar. Sitta på vippen med släktingar och vänner. Jag skulle vinka i en hemlig hälsning under line-upen när fansen vrålade när mitt namn lästes upp. Kanske inte att det behövde bli fotbollsproffs. Men vi skulle ha fotbollen gemensamt. Kolla matcher på tv och jag skulle berätta roliga minnen från min karriär. De skulle vara stolta över sin fantastiska pappa. Precis som jag alltid varit stolt över min. Grabbarna var två praktexemplar och Ivana var glad. Trots att hon hade mycket att göra med mina pojkar. När killarna fyllt två skulle vi åka hem till Sverige på semester. Vi hämtade dem på förskolan och jag spände fast dem i bilen. Stängde dörren och upptäckte att en av pedagogerna dröjt sig kvar. Hon slängde en blick mot mina söner i bilen som för att förvissa sig om att det var utom hörhåll. Tittade på oss, först Ivana och sen på mig. Jag vill bara säga att era barn leker annorlunda, sa hon och andades en sekund. De skiljer sig från de andra barnen. Vad fan menar du? Ivana blev orolig. Och jag blev förbannad. Vad var annorlunda och vad var normalt? Vad visste hon om det? Ivana bokade genast en tid för undersökning i Sverige. Och vi fick beskedet omgående. Bilderna på mig och pojkarna lekandes fotboll blev suddiga. Jag försökte se oss i trädgården, barfota. Men allt blev suddigt. Det var bara jag i en vissen trädgård. I panik bläddrade jag igenom bildarkivet i huvudet, men kunde inte se oss tillsammans. Kunde inte ens se de vinka till mig från läktaren i matchtröjorna med mitt namn på ryggen. Långsamt landade insikten om att jag aldrig kommer få visa dem hur duktig jag är på fotboll. Precis som min pappa sagt. Mina söner kommer aldrig inse sin pappas storhet. Jag kommer inte bli deras hjälte. Jag. Den enda jag tänkte på när jag fått sin diagnos var mig själv. Jag hade drömmar, shit vad jag hade drömmar. Den lilla killen i lilla staden i lilla landet. Och jag kommer ihåg det, visst jag kommer ihåg.
behagde. Den gula kretsen jag fick som tioåring, när det fanns en tioåring. Mamma var som min hövding. Det finns foto på papper i hyllan i några album. Och jag fick alltid sitta, korta fick alltid sitta. Varenda skolfoto satt med skit i knän. Men det har varit, minns du vad som var? Känslorna finns kvar, var det säkert legendariskt. Bilden lite suddig, fokusen var skakig. Vi kan förediga detta mer än fotografiskt. Det här är livet visst. Vi vill se det som finns inuti. Men om jag var Annie Leibovitz, så kanske jag kunde, kanske jag kunde, kanske komma.
Jag blev en okej fotbollsspelare. Fick mycket kärlek för alla titlar jag vann. Och jag fick hat för snäva inkast och smärtsamma förluster. Blev hotad till livet och ansågs vara skyldig folk pengar efter att jag råkat trampa på bollen och orsakat ett mål som avgjorde en cupfinal. Jag blev också en okej kompis. Försökte höra av mig när jag var hemma. Men hade väldigt få besök under proffsåren i Europa. Hade kunnat vara bättre. Märkte att de hade annat för sig. Viktigare saker. Sånt som spelade roll för andra. Ringde min kompis om en gång när jag låg på soffan och hade inget annat för mig. Han svarade direkt. Det var ett jävla liv i bakgrunden. Läget? Jag kör nära ambulanser till Syrien och försöker hjälpa till. Vad gör du? Jag försökte hålla kontakten så gott det gick. Mässade med en annan kompis när jag var på väg ner till EM i Polen och Ukraina. Han frågade vad jag gjorde. Sitter på ett plan med landslaget. Vem sitter du med? Bredvid Zlatan. Tror det inte. Ta en bild. Aldrig. Kom igen. Nej. Jo. Jag fumlade lite med telefonen. Riktade upp den mot den väldiga passageraren bredvid mig. Och knäppte av. Med blixten på. Zlatan reagerade reptilsnabbt och vände sig mot mig. Jag slog på telefonens ficklampa och böjde mig fram och sa att jag tappat min andra telefon och måste lysa för att hitta den. Nästan 2 meter Zlatan reste sig upp, drog av sig lurarna, böjde sig ner och hjälpte till att leta efter telefonen som låg i min ficka. Här är den, sa jag plötsligt och höll upp den. Han satte sig och suckade. Kålhuvud. Jag vet, sa jag. Jag blev också en helt okej bror och son. Jag har alltid tyckt om mina föräldrar och syskon mycket. Och jag har alltid velat att de ska tycka om mig också. Jag växte upp med en rädsla att göra mina föräldrar besvikna. De hade gjort så mycket för vår skull. Flytt ett krig för att deras barn skulle få växa upp i fred. Trots att det nya landet var svårt för dem, ville jag att de skulle tycka att deras uppoffring varit mödan värd. Många kvällar stängde jag in mig på mitt rum och höll för öronen och försökte stänga ut utskällningarna min storebror fick från mamma och pappa. De var arga för att han inte tog tillvara på möjligheterna att vara bra i skolan. En gratis chans som alla barn i Iran hade gjort allt för att få. Jag hatade att sitta där på mitt rum. Kunde inte förstå. Hur svårt ska det vara? Kan han inte bara komma i tid? Vänta med att låna pappas bil tills du fått körkort. Öppna inte en cykelbutik med stulna cyklar nere i källaren. Vanligt jävla vett. Skärp dig för guds skull, tänkte jag. Jag tuffade på genom grundskolan och försökte hitta balansen mellan förväntningar och verklighet. Började på naturprogrammet på Katedralskolan, Nordens äldsta skola, fylld av prestige och högpresterande ungdomar. Gick där för att mamma skulle tro att jag ville bli läkare, men jag var säker på att jag inte skulle bli ett piss om jag inte blev fotbollsspelare. Min bror skärpte sig och blev en fin samhällsmedborgare. Min 9 år yngre syster behövde aldrig skärpa sig. Hon var bra redan från början. Jag blev som sagt fotbollsspelare som hittade kärleken och gifte mig när jag stod på toppen av min karriär. Jag är nog en okej äkta man, men hade kunnat bli bättre. Kan ju skylla på att jag var idrottsman och måste tänka på mig själv för vår skull. Det har jag nog gjort, men ändå mest kanske tänkt på mig själv. Medan jag tänkt på mig har min fru Ivana tänkt på oss. Hon har lagt sitt liv och sin själ i att vår familj ska fungera. Kanske kunde jag varit mer förstående när vi flyttade hem till Sverige från Basel. På grund av att pojkarna kunde få bättre hjälp här. Jag hade tagit mig igenom min värsta tid i karriären, men var tillbaka på planen. Älskade Basel. Vi vann ligan, slog ut storlag i Champions League. Jag räknades igen. Och då, säger Ivana, mitt i glädjen när jag står på toppen. Jag vill hem. Vad fan? Vem lämnar när man tagit sig tillbaka till toppen? Det var ett svårt beslut. Mitt allra svåraste. Alla pappor jag känner säger att de skulle göra allt för sina barn. Det sa jag också. Men nu behövde jag plötsligt leva upp till det storartade löftet om att sätta sönerna före mig själv. Jag ställde mig frågan om och om igen. Tänkte på miljonerna vi skulle missa. Pengar för generationer i framtiden. Ivan hade bestämt sig. Ett löfte, ett löfte. Jag tog mitt ansvar. Till viss del. Jag var en annan människa som flyttade tillbaka. Jag var en sån som tyckte jag offrat mig. Att världen var skyldig mig något nu när jag agerat så storartat för någon annan. Jag var bitter i ett halvår. Sur. Tvär. Våga klaga på något i Sverige nu. Vi är här för att du vill. Jag fick visserligen vinna SM-guld med MFF och vi spelade i Europa. Men ändå, jag var ett offer. En simpel hemvändare som kom hem för tidigt och folk kanske trodde att det var för att jag inte platsade och klarade av det tuffa proffslivet. Det var synd om mig. Tills pojkarna räddade mig. Mina söners autism innebär bland annat att de är överkänsliga för sinnesintryck. De reagerar starkt på höga ljud, snabba skiftningar, plötsliga vrål och utbrott. De kan alltså inte gå på fotboll. Men en gång gjorde vi ett försök när Malmö FF gav mig en loge som stod tom. Man kunde ta sig dit utan att komma i kontakt med den stora folkmassan. Pojkarna hade hörselkoppor, leddes in i ett tyst rum med tjocka stora fönster ner mot planen. Därifrån kunde de se mig. De såg mig. De förstod inte vad det betydde för mig. Men de såg mig. Sen när publiken var på väg hem kom de ner på planen och fick sparka på en fotboll. Jag är klar, var allt jag kände. Vi är framme, klar. Begrav mig nu, jag är klar. Fast ändå. De visste fortfarande inte vad deras pappa gjorde där. Men något knöts ihop. Pojkarna hade hälsat på mig på jobbet. På gräsmattan hade jag kämpat för att bli någon som de kunde se upp till. För mig blev något helt. Här, mina söner, blev er pappa till. Det enda man kan veta säkert som fotbollsspelare är att det en dag kommer ta slut. Jag närmade mig slutet och skulle börja leva livet. Livslögnen började ta form. I'm fine. Det här kommer bli bra. Folk sa till mig, njut av det du fått vara med om. Se tillbaka på din karriär och var stolt. Nu kan du göra vad du vill. Bla, 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 bla. Och allt jag kände var, men jag vill ju spela fotboll. Även om jag inte ville erkänna det för mig själv så kunde jag inte få ordning på situationen. Jag var mentalt som starkast. Hade plockat på mig så mycket erfarenhet. Jag var så trygg och visste exakt vad jag behövde göra för att vara grym och bäst på det jag gjorde. Då strejkar kroppen. Det är ont att spela fotboll. Alla piller man tagit genom karriären hade slutat fungera. Smärtan gick inte att bedöva. Jag kände mig sjukt snabb och spänstig fortfarande. Även om återhämtningen tog lite längre tid. Men så plötsligt så var jag inte längre välkommen. Hade tackat nej till landslaget av familjeskäl, men hållit mig kvar i MFF tills knogarna vitnade och lårens muskelfiber vred sig av smärta. Jag var 35 år och plötsligt var allt förbi. Jag som just börjat njuta. Nervositeten och ångesten var borta. Jag spelade för att det var kul. Slet, slogs och skrek för att det var sån jag blivit. Jag fick lämna tillbaka nyckeln till omklädningsrummet. Det var hela min identitet som jag lämnade ifrån mig. Mitt internationella pass som medborgare i sporten fotboll. När jag drog loss den lilla vita plasttaggen som öppnade dörrar på vår hemmaarena var det som att jag checkade ut som människa. Medan jag fibblade med min nyckelknippa kom jag att tänka på vad som stått på väggen i ett gammalt omklädningsrum. Only if you matter, you can enter. If you do not matter anymore, thank you for your service. Now fuck off. Nu står jag återigen i Malmö, fast utan mina fotbollsskor i handen. De lämnade jag kvar. Men jag hade varit duktig, kunde spela och kunde alla regler. Men nu tyckte de att jag inte var bättre än någon annan. Så vi kommer inte ta in det längre. Come on. I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. Tiden efter jag slutat spela fotboll gick jag runt med en känsla av att det här måste vara okej. Jag mår bra. Om någon frågar mig så mår jag bra. Jag mår alltid bra. Alla andra som slutat verkar ju må bra. Jag känner säkert 100 människor som slutat spela professionell fotboll. Och ingen har någonsin sagt något om hur man klivit in i ett liv som lutar bakåt mot något som man aldrig kommer få uppleva igen. Det finns hjälp att få för hur man ska placera sina pengar så man slipper jobba efter karriären. Men så står man där en dag utan instruktionsboken till hur man ska fylla sina dagar och hitta sitt syfte, sin mening och sin plats där man känner sig nyttig och sedd igen. Sanningen var brutal. Människan som jag ägnat all min tid och uppmärksamhet fanns inte längre. Han hade funnits. Han hade levt. Nu fick jag nöja mig med dagliga påminnelser om det förflutna. 15-20 år som proffs med overkliga upplevelser och närkamper. Var det värt det? Ja. Jag hade gjort det 1000 gånger om. Alla lagkamrater man gett sitt liv för på planen och alla mina 11 ligatitlar jag vunnit i vad som kanske anses vara blåbärsligor. Det var inte England eller Spanien, men det var mina blåbär. Jag kom så högt jag kunde. Saknar jag det? Ja, klart som fan. Jag hade gett bort allt jag äger för att bara få sätta en glidtackning till. Komma in med full fart och se motståndarens stjärna falla. Resa mig upp, spotta, torka pannan med handen och se obekymrad ut. Och sen bara kämpa vidare. Det är en saknad och en tacksamhet. Jag fick vara med. När jag insåg att den jag lagt ett liv på att bli var död, kunde jag acceptera verkligheten. Det är en sorg över ett liv som tog slut när det höll på att bli som vackrast. Det tog en tid innan jag tvingades inse att skulle jag ta mig vidare så måste jag acceptera sorgen. Livet skulle inte bli densamma igen. Det skulle bli något annat. Som för min pappa. Han flydde ett krig för att få ett bättre liv. Jag hade tvingats bort från en drömtillvaro och hade mer än jag behövde och kanske förtjänade. Han skulle skrattat åt mina problem. Jag fick ju i alla fall spela fotboll. Efter att min pappa hört att bodde man i Lund och spelade fotboll behövde man åka till Malmö och kört dit mig har han aldrig kommenterat något så länge jag spelat. Han har bara varit min pappa. När jag flugit in mina föräldrar till någon stormatch och jag varit värdelös på planen har han alltid varit lika glad. Du fick i alla fall spela fotboll, sa han. Och jag fick se på. Sen, när vi har ätit på kvällen, medan jag fått sura klart, har han propsat på att betala middagen. Den tar jag! Nej, ni är mina gäster, försöker jag. Jag är din pappa. I make millions och du kör buss, pappa. Jag betalar. Han är din pappa, fyller mamma i. När mamma har tagit ett beslut, då är det oåterkalleligt. Hon är klippan och allas vårt rättesnöre. Så pappa betalade. Ordningen återställd. Mina föräldrar har älskat mig för att jag är deras son. För vad vi är. Inte för vad jag gjort eller kan göra för dem. Mamma kom över mina misslyckade gymnasiestudier. Hon tvingades inse att sonen hade vissa intellektuella begränsningar. Men jag hade försökt, gått till skolan och gjort läxorna. Det var gott nog. Pappa hade inga förväntningar. Han har aldrig gått att göra besviken. Han har alltid varit gladast oavsett prestation eller resultat. Han har bara varit min pappa hela tiden. Han är definitionen av det löser sig. Jag vet inte hur han har tagit sig fram i livet och uppnått den glädjen. Med noll språkkunskaper har han byggt ett liv på ett jävla konstigt sätt. Livet löser sig. Så länge hjärtat slår så löser det sig. När jag var liten kunde jag ibland se att han lurades. Att han gjorde sig till när folk inte begrep vad han menade. Så skrattade han bara. Men mig kunde han inte lura, tänkte jag listigt. Jag visste att han var en superhjälte. Men jag berättade inte för någon. Det var vår hemlighet. Jag sa det inte ens till honom. Men jag var säker och tänkte att det nog var smartast att hålla hans superkrafter för mig själv tills jag behövde dem. Som vuxen blev jag en okej fotbollsspelare, kompis, bror, son och man. Okej på det mesta. Men skulle det räcka för mig att bara vara okej som pappa till våra söner? So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and Att anstränga sig behöver inte betyda att man gör tillräckligt. Att göra sitt bästa eller vad man anser sig ha tid till behöver inte betyda att man gör vad som krävs. Mina pojkar älskar djur och tåg. I Schweiz flyttade vi in till en djurpark och i Sverige upptäckte jag ett hotell som hade ett hörnrum som man kunde blicka ut över Malmö centrals alla tågspår. Där kunde jag sätta pojkarna i varsin fåtölj med chips medan jag och deras mamma kunde göra annat. Vi fick till och med ett tåg uppkallat efter oss. Ett pågatåg, som lokaltågen heter i Skåne. De till och med döptes efter mina söner, Emiliano och Leon. Jag har ansträngt mig för att bli hjälte, så nu tror de att jag kan fixa allt. De har börjat beställa saker. De älskar kungahuset och även rymden, sedan de började följa den svenska astronauten Marcus Wandt. När jag åkte till Stockholm för att gå på idrottsgalan sa de att de inte skulle tro mig att det var kungligheter där på riktigt om jag inte kom hem med en bild. Väl på plats blev jag tillsagd att selfies med någon av prinsarna är den absolut största no-no. Kungligheterna ska kunna känna sig trygga där. Jag var där som plus en och gissade att jag ändå aldrig skulle bli bjuden i eget namn, så jag hade inget att förlora i den lilla glipan mellan middagen och tv-sändningen. Prins Carl Philip sa ja direkt. Och när sönerna fick se bilden förstod de att deras pappa varit på riktigt stora äventyr. Och att kungafamiljen finns på riktigt. Så nu haglar frågorna in. Varför åker vi inte till Iran och gör fred? Varför kan du inte säga till Putin att sluta kriga? Och varför har du ingen selfie med Marcus Wandt? Det är svårt att svara på saker man själv inte förstår. Mina föräldrar flydde från Iran Pappa flydde inte för att han var feg. Han stack från ett liv som inte ens gick att försöka leva. Han och mamma bevittnade den iranska revolutionen som berövade folket dess frihet. Mamma hade kunnat gå säker och trygg på gatorna med vinden genom håret och rätten till att kunna göra sin röst hörd. Men plötsligt riskerade hon att piskas eller stenas om inte slöjan satt rätt. Eller hon upptäckte cyklandes på gatorna och allt detta nästan över en natt. 1986, då bomberna fortfarande föll över Iran, satt min pappa på sitt kontor. Han och några andra kollegor blev inkallade av chefen till ett rum där det låg vapen på bordet. De fick klara direktiv. Ta ett vapen, följ med till baksidan där ni kommer få testskjuta lite. Pappa förstod vad som höll på att ske. Militären behövde män. Detta var en rekrytering. Han vägrade och de berättade vad som skulle drabba honom om han inte lydde order. Den dagen bestämde han sig. Jag drar. Jag kan inte leva så här mer. Tydligen hade sagt det många gånger förr, så ingen tog honom på allvar. Men pappa hade bestämt sig. Vad var det för skillnad? Att dö i ett krig eller att dö i ett försök till att hitta en bättre plats att leva fritt? Då dör jag hellre i ett försök med hoppet om en förändring, har pappa förklarat för oss. Även om jag bara var 3 år när vi kom till Sverige så finns Iran kvar i mig. Trots att jag inte har några minnen. Men ändå. Några månader före fotbolls-VM 2022 startade enorma protester mot förtrycket i landet. Jag kände att jag ville stötta dem hemifrån min trygga värld. Så jag beställde hem en vit landslagströja med gröna och röda inslag. Drog på mig den inför matchen och sa till söderna att idag häv inte på Sverige, utan på Iran. Vi ska hedra deras kamp för frihet och rättvisa. De nickade. Jag berättade om 22-åriga Mahsajin Amini som dödades av polisen för att hon burit sin sjal på fälset. De nickade igen. Sen frågade de, varför åkte du inte dit och hjälpte henne? Och jag frågade om de ville ha glass. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. När Irans första match 2022 skulle dra igång och nationalsångerna spelades, vägrade iranska spelarna sjunga. Alla spelare stod tysta. Landets stolthet vägrade sjunga för regimen. Deras tystnad skrek ut till hela världen att nu är det revolution på gång. Jag stod upp framför tvn, tyst, respektfull och stolt. Oklart för vad, eftersom jag egentligen inget hade gjort. Men jag kände väl att mamma och pappa hade fått betala ett högt pris och jag ville hedra deras kamp. Inför Irans andra match ställde jag mig upp innan nationalsången och blev helt förvirrad när spelarna plötsligt klämde i för full hals. Vad fan? Har de vikt sig? Jag skrek till och krängde av mig tröjan. Svikare! Eller var de hotade till livet? Var sången ett desperat rop på hjälp från omvärlden? De hade varit tysta och nu sjöng de för att visa att i Iran dödar man de som går emot det iranska revolutionsgardet. Att bära tröjan var kanske det enda rätta. Jag skrek till och drog på mig tröjan igen. Grabbarna satt i soffan och undrade vad jag höll på med. Åk dit nu då och säg till dem, pappa. Det funkar inte så. Ja, men ring polisen då. Nej, det skulle bara bli värre. Grabbar, man kan inte bara beställa saker. Then you left in the dust. Nu är våra söner 14 och har sett mig på tv. Jag har kontakter och de har sett hur systemet fungerar och försöker dra nytta av det. Varför står vi i kö? Du är känd. Shh, du kan inte säga så högt. Vi är kändisfamiljen, alla älskar oss. Vi har ett eget tåg. Vanligtvis vänder sig folk om i kön och tittar på mig. Men nästan aldrig är det någon som känner igen mig. Nu pågår fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Jag är med som expert på SVT. De ser mig på TV:n och undrar: varför stoppar du inte Trump? Han bombade ju våra släktingar. Vi kan ju åka dit och stoppa honom. Jag har gett upp att försöka förklara fotbollen och världspolitiken. Men har klarat av djuren, tågen, kungahuset. Det är bara rymden kvar. Men än finns tid. Grabbarna växer och blir större. Och jag kan bara vara med och förundras över hur enkel deras värld är. Allt borde vara fint, rätt och riktigt. Det finns bara fina människor, fina platser och djurparker där man räddar arter. Tåg som kommer och går, kungligheter som ställer upp på selfies. Vilken magi att få leva i en sån värld. Människor är bra tills de inte är det längre. Och då säger man till dem eller ringer polisen. Så simpelt. Vi har bara den förbannade astronauten kvar. Så Marcus Wandt, om du någon gång passerar Lund, hör av dig. Så ska jag visa pojkarna vem som är kingen i familjen.
Huvudet högt, ryggen rak. Vi tar oss upp dit vi ska. Fuck vad någon säger, back vi gör grejer.
Jag ställer höga krav på mina pojkar. Även om jag vet att det har sina begränsningar så vill jag ändå försöka få dem att bli så självständiga som möjligt. Det är för mig som för alla föräldrar. Det handlar om att älska barnen och göra dem så självständiga att de kommer att klara sig utan sin pappa. Mina pojkar tror att jag kan gå på vatten och skapa fred. Jag trivs med den leken. Det är så vi har det. Jag vet inte hur det är att vara förälder till barn som inte har diagnoser. Vet bara att det har utmanat mig, gjort mig bättre, fått mig att tänka nytt och större. Hade jag haft barn utan särskilda behov kanske jag fortfarande trott att mitt sätt är det enda rätta. Man kan bli vad man vill bli så länge man springer tillräckligt fort och sparkar ner folk på planen innan de sparkar ner dig och pushat dem till att vara bäst i skolan, träna hårdast, ta för sig, bli någon! Nu har de lärt mig att det får bli vad det blir och vi försöker göra något bra av varje dag utan att det nödvändigtvis ska leda till något annat än att det ska klara sig utan mig. De måste bli starka trots allt. Jag måste våga kliva åt sidan. Men det är svårt. De behöver ju mig och jag behöver ju dem. Pojkarna är min drivkraft. På alla platser jag varit, i alla sammanhang där jag haft en roll, har jag alltid haft en känsla av att inte vara tillräcklig. Jag kunde gjort mer. Men hos mina boys är det något annat. Det är den enda platsen där jag känner mig tillräckligt. Jag vill ge dem allt. Så som min pappa gav till mig. Ni vet, min pappa. Den starkaste och modigaste någonsin. Som inte var rädd för något. Som körde mig till Malmö fast jag inte kom med i laget. Han... superhjälten.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Yeah, yeah.
I'm so confident.
Tills jag blev vuxen levde jag för nästa träning, nästa match. Kontrollera vad jag kunde kontrollera och satte mina egna intressen först, säsong efter säsong. För mina söner kommer timmar och dagar som överraskningar. Det finns inget igår eller imorgon. Allt de har är idag. Mina söner har gett mig nyhet. De har gett mig ett sammanhang. Fotbollsskorna jag höll i handen ligger begravda i förrådet. Nu, Emiliano Olón, håller jag er i handen. Om ni lyssnar så är detta det enda ni behöver komma ihåg. Jag är er pappa. Så släpp aldrig taget om mina händer. För ni är mina superhjältar.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go and knock on me so hard? And it's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Producent Henrik Jonsson och tekniker Tim Kellerman. Och om du vill förstå vad som gör astronauten Marcus Wandt så fascinerande, då kan du lyssna på hans sommar från 2024.
Hej Sverige. Jag pratar just nu med er från rymden. När jag säger de här orden så svävar jag i tyngdlöshet i en 109 meter bred och 67 meter lång plåtkonstruktion som heter ISS, Internationella rymdstationen. Den färdas genom rymden med drygt 27 000 km i timmen och just nu tittar jag ut genom ett fönster, eller egentligen sju fönster. Ut mot rymden ser jag stjärnorna, längs horisonten ser jag den tunna atmosfären och ner mot jorden så ser jag havet och molnen. Och den känns ganska liten. Jorden. Jag vet inte om min syn på mänskligheten eller världen ändrats i grunden när jag ser det här, men mycket blir väldigt mycket starkare. Känslan av att verkligen vilja ta hand om jorden och vårda den och förstå att det här är det vi har just nu. Och om man tittar ut mot rymden så ser det inte riktigt lika välkomnande ut som det är mot jorden.
Marcus Wandts sommar hittar i appen Sveriges Radio.